Tack Jesus. Klockan är över klockan 18. Och vi fortsätter att hälsa Ove och Ann-Britt Lindeskär välkomna. Ni som inte var med här innan, det var ett fantastiskt underbart budskap. Den korsmärkta församlingen. Vi ska fortsätta lyssna på Ove. Men vi lägger den här stunden inför dig Jesus. Vi tackar dig att du är här. Det är inte bara det att vi människor är här, utan du är här genom den helige ande. Vi tackar dig att du är här genom ordet, för du är ordet som vill nå våra hjärtan och som vill förvandla våra liv och göra någonting på djupet i våra hjärtan, i våran själ, där du vill hela och läka våra liv. Vi tackar dig för det. Lägger den här stunden nu i dina underbara händer i Jesu namn. Amen.
Kära Jesus, då ber jag dig nu. Jag har bara en enda längtan nu, det är att vi ska få höra din röst. Känna din, ditt vidrörande. Tack att du älskar oss så väldigt mycket så du vill oss det bästa. Också den här stunden. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa från Kolosserbrevet. Det är så många texter vi skulle kunna välja, men jag väljer här att läsa från kapitel 1. Från den 13:e versen. Och jag läser i Jesu namn. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är ting före allt, han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt ska vara den främste. Jag hade inte tänkt ta upp de här verserna, men det kommer över mig när jag sitter här faktiskt. Vi ska börja där. För den kristna församling som fanns i staden Kolosse, eller Kolossai som man säger kanske mer nu för tiden, den beskrivs ju här i texten. Och då var det en församling som hade väldigt många plustecken och även en hel del minustecken. De var inte färdiga, men de brottades, precis som vi nog gör också i vår tid. Det gör vi som är frälsta och vi som lever med Gud starkt, så kommer vi in i tider och vi får brottas med frågorna, brottas, vad är rätt, vad är fel, vilken väg ska vi gå? Men den levande Gudens församling, där står vi aldrig ensamma i vår brottning, för där har vi någon som står med oss. Och det är Jesus själv. Flera av er har köpt min bok som ligger där nu. Och den skrev jag för ett par år sedan. Och den heter Att vandra med Jesus i den sista tiden. Och det kräver en del brottning. Med livet, med tiden, med tidsandan, med frestelser av alla de slag. Och då är det så gott att veta att när vi vandrar väldigt nära Jesus och lite närmare ändå, då hjälper han oss i vår brottning. Då visar han oss på de rätta vägarna. Och därför behöver vi ha Jesus med oss i vår vandring. Och är det så att vi inte följer med honom riktigt, utan vi släpar efter, då hör vi inte vad han säger. Om Jesus vandrar och så kommer vi 100 meter efter släpande, då han talar hela tiden men ingen av oss hör någonting. Han hade ingen närradio att skicka iväg eller någon högtalare. Utan differensen mellan människan som släpar efter och Jesus är för lång. Du hör inte hans röst. Det enda åtgärdsprogrammet då, det är att komma närmare Jesus, och det stavas omvändelse. Men det finns andra som inte alls släpar efter, utan de springer före Jesus. Och det är inget bättre alls. De säger: Jesus, du går för sakta, vi ska vinna världen, fattar du inte? Vi måste köra på lite här nu. Och så springer vi på så fort i Guds församling, så vi springer förbi Jesus. När vi studerar Jesu lärjungar, så gick han med dem i sakta mak. De här riktigt starka karismatiska predikanterna hade aldrig accepterat det. De måste gå lite snabbare. Ska ju vinna världen, fattar du? Men Jesus gick i sakta mak. Han gick så pass sakta så att han hörde fåglarna sjunga. Om du kör i 120 km i timmen så hör du ingen fågelsång. Absolut inte. Och han gick så sakta med dem så att han visade: titta på liljorna som är här på marken. Vilka fina blommor. Ingen kan se blommorna om du kör i motorvägsfart. Jesus lär oss att Guds rike är inte nödvändigtvis viktigt för snabb framfart. Och ibland är Guds församling frestad att springa för fort, samtidigt som andra är frestade att gå så sakta så de kommer på efterkanten. Jag känner verkligen att det här får vara ett ord från Gud till oss. Jag reser ju, vet ni, hela tiden, och ibland när jag kommer till en kyrka som jag ska predika i, så träffar jag pastorn och säger: välkommen broder Ove, nu ska vi tro att Gud har lagt ett starkt ord på ditt hjärta och vi behöver höra ett profetiskt budskap, och nu ska du vara frimodig. Och så ska jag följa mig in på kontoret, för han ska visa mötets agenda. Ja. Och så pekar han: först ska vi sjunga en sång, det gör vi ju alltid, så vi gör ju det nu också. Och sen har kören extra övat 6 sånger nu bara för att du ska komma, och vi ska ha lite extra konferensstämning här. Och det är ju viktigt att de får sjunga alla sina, för annars så blir sångledaren inte glad. Så ungefär så säger han. Och sen har vi en missionär från Afrika som har kommit hem, och han ska inleda mötet. Och nu är det på det sättet, han är lite predikogarden den här, så att han brukar passa på att predika också när han ska liksom inleda mötet. Men vi hoppas att han kan vara lite återhållsam nu när du ska predika. Ja, det hoppas jag verkligen, tänkte jag, men jag sa ju inget. Och sen ska de sjunga 2 av sina sånger, kören. Och sen har vi, förstår du, några fina små bebisar som ska bäras fram, för vi har barnvälsignelse, och då kommer ju mormor och farmor och mostrarna av alla, och de är inte frälsta alla, så det måste ju få ta sin tid. Jag tänkte att du behöver inte argumentera, för jag vet att det tar sin tid. Jag har väl haft massor med barnvälsignelser genom alla år, så det var ju fint att det tar sin tid, för det är ju viktigt med de människorna. Och sen ska vi sjunga en sång om himlen, för vi ska ha parentation av en gammal dam i församlingen som har dött. Och det är ju viktigt, för nu sitter ju de anhöriga där i bänkarna, och vi ska säga lite goda ord om den här som har dött och berätta när det blir begravning och så vidare. För det är ju viktigt att vi får göra det nu när de sörjande finns, va? Och sen ska kören sjunga 2 av sina 6 sånger också. Och sen efter predikan så har vi nattvard. Och det är ju viktigt med nattvarden, så det måste vi få ta sin tid. Och jag tänkte, gode Gud, han bad mig om en smörjelsepredikan. Den dog redan i inledningen, men missionären från Afrika skulle tala. Det går inte att komma med ett smort budskap i ett sånt program. De springer för fort. Det är sån fart på den här församlingen. De ska hinna allt i 1 timme och 10 minuter. För går det över den tiden, då blir kaffet kallt. De ska ju få kaffe efteråt också. Det är inget att skratta åt, det är förfärligt. Gråt istället. För att det här är ett tecken på en kyrka där allting ska ske i 1 timme och 10 minuter. Ska allting ske. Förr, då hade de möte på onsdagskvällen, då kunde någonting ske där. Så hade de möte på lördagskvällen, då kunde ju någonting vara där. Och så hade de söndagkväll, då var det väckelsemöte, då kunde någonting ske där. Så de kunde dela upp det på många håll. Men idag är det bara ett möte och det är söndag förmiddagen, då ska allt ske där. Och allt var viktigt, det håller jag med om. Men den smorda predikan, den får nog vänta till en annan gång. För det går inte att trycka in den på de där få minuterna som är anslagna på detta mäktiga program som visas upp. Jag berättar det här lite med glimten i ögat, men det är allvar i det. Därför att om kyrkan blir en jäktande församling och medlemmarna torkar svetten från pannan för att de ska hinna vara med i allting, för det är ju så stor verksamhet, det är ju möten för barn och för unga och för pensionärer och för invandrare och för grannar och för alla de andra. Och så ska alla vara med i alltihop det där. Ingen orkar ju det. Det är väl inte något konstigt alls att en del medlemmar blir utslagna, de blir så trötta att till och med pastorn måste vara ledig ett halvår för han är utkörd helt. Så där hade inte Gud tänkt det. Den levande Gudens församling som vi pratar om nu, som är den korsmärkta, har endast två uppgifter. Fattar ni vad jag säger nu? Två bara. Men för varje av de två kan det finnas hur många underrubriker som helst. Nummer ett. Församlingen ska samlas för att tillbe Gud, prisa Gud, ära Gud, upphöja Gud. Det är en stor uppgift. Punkt nummer två, det är att församlingens uppgift är att vinna världen. Sen är det klart. Och jag sa det att underrubrikerna, det får ni själva komma på. Det kan vara många, men det räcker med två huvudpunkter. Och när vi lägger på andra huvudpunkter som ofta är av organisatorisk eller administrativ art, då springer vi för fort. Och det gjorde aldrig Jesus. De gick i sakta mak. Ena dagen tog han med sig sina lärjungar upp på berget. Det var en kargbergsbygd. Nästa dag tog han dem med ner till havsstranden. Och där träffade de fiskare som ställde frågor. Och varje gång Jesus svarade på frågorna så blev det till en undervisning och en lektion för lärjungarna som gick på denna mobila bibelskola. Hörde ni? Mobila bibelskola. Ingen enda gång frestades Jesus att bygga ett stort jättehus. Och ovanför dörren med stora neonbokstäver: Jesu Kristi internationella bibelinstitut. Ingen gång. För då hade han fått åka omkring i alla städer och samla in pengar. För det kostar mycket att bygga ett sånt hus. Och ha rektor anställd. Och flera lärare. Och annat som måste finnas i ett internationellt bibelinstitut. Den enda kostnaden de hade i denna mobila bibelskola, det var kostnaden för sandaler. Sandaler. Jag vet inte hur många sandaler de slet ut på 3,5 år när de gick varenda dag. Så där hade de en budget naturligtvis. Men den är okej. Den är lagom i storlek för min del i alla fall. Jag säger detta därför att det är någonting som ska reflekteras över. Kyrkan får inte bli en frikyrklig etablissemang. Utan det måste vara en mobil församling. Halleluja. Om jag går så inte alls värst långt tillbaka i historien, det vill säga när jag var ung. När jag var här på tältmöten hos er. Jag glömmer aldrig. Och pastorn eller någon äldste bröder kom och sa: är du ledig nästa vecka, för vi måste förlänga den här kampanjen. Det är så starkt och det är så många som kommer. Ja, men jag kan vara ledig. Vad gjorde vi då? Vi var mobila. Vi var på stan hela tiden och tjänade Gud. När jag var pastor i Malmö nämnde jag här förra mötet. Jag var mycket ungdomar i den kyrkan där. Och när de blev andedöpta och korsmärkta ungdomarna, så var de ute jämt och vittnade. De var mobila. De bara inte var i en kyrkolokal och gjorde allting där. De var på stan, de var på torget, de sjöng. Och de skulle ha med mig, för att du är ju pastor i alla fall, du måste ju följa med oss nu. Och innan var det tvärtom, att jag fick tjata på dem. Alltså, kyrkan är inte längre mobil. Det kanske är på många håll, men för det mesta är allt de gör i kyrkolokalen. Och dit kommer inga ofrälsta idag i Sverige. I undantagsfall kan det komma någon. Men folket i byn eller i staden kommer inte dit. Fattar ni vad jag säger nu? Den korsmärkta församlingen är en mobil församling som vandrar utifrån Jesu missionsbefallning. Gå ut! Gå ut. Men gå inte ut för fort. Jesu lärjungar, de låste dörren om sig och gick in i en sal. Där satt de och grubblade och undrade, hur ska det gå för oss nu? Blir vi också korsfästa nu? Och då kom Jesus in till dem. Han hade ingen nyckel, han gick ändå rakt genom trävirket i dörren där. Och trävirket gick inte sönder, det var inte bara spillror, dörren var ju fast. Alltså Jesus är efter uppståndelsen, har han förmåga att gå genom dörrar utan att öppna dörren. Visst är det väl bra? Och så säger han, medan han blåser på dem, tag emot helig ande. Och när de fick anden fullt ut några dagar efteråt, då blev de en mobilkyrka. Det var de inte innan, då var de inlåsta i ett rum, där satt de och grubblade, hur går det för oss nu? Men när de fick den helige ande, då gick de ut till världens alla länder. Halleluja. Den korsmärkta församlingen är en vandrande församling. Det är en mobilkyrka som finns bland folket, om de ska ta efter Jesus i varje fall. Halleluja. Så jag, under alla mina ungdomsår som pastor, så var det så naturligt att vi var ute på stan och ute på torg och överallt och vittnade och predikade och i skolor och överallt var vi. Men det är annorlunda idag. Vi kanske har anställt en skolevangelist, men då är han eller hon anställd och måste göra sitt jobb. Men här har vi en mobil församling för alla medlemmar, var och en i sin mån och efter sin förmåga. Och då kom jag in på ett område som skulle kunna ta hela kvällen och en hel helg att predika om. Det är nämligen det att den korsmärkta församlingen, det är medlemmar som är den viktigaste resursen i den lokala församlingen. Om jag frågar i en församling, vad är den viktigaste resurs ni har? Så skulle kanske någon säga, det är våran kyrka. Det skulle ni kunna säga, för det här är ju en strålan. Fick en härlig kyrkolokal. Det säger jag varenda gång, jag har varit här många gånger och predikat. Men det är inte den största resursen ni har. Det är det inte. Alltså, om vi tar det på det hållet, då är det ju Fadern, Sonen och Helig Ande som är det viktigaste. Det vet jag och det säger jag. Men på det horisontella planet är det inte kyrkans historia, inte kyrkans stadgar, inte kyrkans verksamhet. Det är den enskilda medlemmen. Jag väljer att säga det i en singular form. Jag säger inte att det är hela medlemsstocken, utan jag säger att det är broder Karlsson och syster Svensson och allt vad de heter. Där har vi den viktigaste resursen för den levande Gudens församling. Den korsmärkta kyrkan vet var resursen finns. Det är varje enskild medlem. Den sekulariserade kyrkan går gärna, jag säger inte att det alltid är så, men går gärna in i det kollektiva. Det är kyrkan, det är Kristi kropp, det är mängden, det är flocken. Och så är det inget personligt ansvar kvar för någon enskild, utan det är gruppen. Men vet du, när Jesus kallade sina lärjungar, så kallade han dem vid namn. Enskilt. Aldrig någon gång kallade han en stor grupp. Det var den lärjungen, namngiven, det var den. Han var fiskare, han var tulltjänsteman. En där, en där, en där, en där. Halleluja. Och vet du, på pingstdagen så blev de andedöpta. Då kom det från himlen så som ett mäktigt dån. Har ni hört det dånet någon gång? Det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig hört något dån. Ja, jag har hört en del pingsvänner förr, och i Sydamerika dånar det ju väldigt mycket. Den kulturen, du vet, det prisar de så Gud så högt. Så jag, ibland får jag ta en paus när jag säger något bra. Det gör jag ju hela tiden, som ni vet. Eller hur? Då måste man ta en paus, för då ska de prisa Gud en stund där. Och det är fint. Men i alla fall, låt oss reflektera över hur den korsmärkta kyrkan tog emot den helige ande och konsekvenserna av det. För det var 120 där som tog emot den helige ande enligt texten. Men det var inte gruppen av 120 som tog emot den helige ande. Det var 120 individer. Och det var Jesu lärjungar minus en. Och så var det Jesu bröder, de var fyra. Om vi räknar ihop det så blir det väl 15 karar då. Och det är ju så i bibliska texter, gubbarna, de, eller bröderna kanske man ska säga, en kyrka. De omnämns ju med namn, och ibland var farfar hette och morfar hette, alla möjliga släktingar. Men kvinnorna, de presenteras inte så generöst oftast, utan kanske med namnet, eller ofta var det Abrahams fru eller någon annan fru. Och så står det Maria, hon är namngiven, och någon till. Sen var det liksom som en bisats bara, och så några kvinnor. Och så ska du få ihop det där till 120. Det var ju ett kvinnomöte. De var ju kvinnor nästan allihop som blev andedöpta. För de namngivna bröderna, jag tror man kan säga, de var väl 15 kanske. Det var ett kvinnomöte. Och så var några gubbröder med där också. Detta säger mig någonting om kvinnans tjänst, och ändå så är det ännu i denna dag de som menar att kvinnan kan inte ha någon ledande tjänst i Guds församling. Då kan hon heller inte ta emot en helig ande. För helig ande tar man emot för tjänstens skull. Den tjänst som Herren har kallat till, den tjänst som ingen äldstebroder kan utse någon till, utan det är bara Gud som kan göra det. Och då måste den ha den helig ande. Amen. Gud välsigna er alla kvinnor som är här. Ni är viktiga, ni. Ni kan få se att ni går in i en stor och stark tjänst, vad gubbarna ens, bröderna, vad de än säger. Kanske inte här i Falun säger ingen, men på en del andra håll är det några som fortfarande är helt emot kvinnans tjänst. Men sätt in det i sitt sammanhang, då måste du också säga att kvinnan behöver inte den heliga ande. För anden är given för profetians skull, för talets skull, för vittnesbördets skull. Alltså det är så hemskt att säga att kvinnan inte behöver detta. Kvinnor och män är de medlemmar i Guds församling som utgör den levande Gudens församling. Det vill säga den korsmärkta kyrkan. Halleluja. När jag blev pastor i Philadelphia, Stockholm, det är många år sedan nu, så pratade vi mycket om stadgarna. Vi gav 3 år i äldstekåren och vi diskuterade stadgarna och framtida frågor. Och där fanns inga kvinnor med i äldstekåren, det var bara bröder. Men man hade, innan jag kom dit, utsett och avskilt, jag tror det var 5 eller 6 kvinnor som pastorer. Men de fick inte vara med i äldstekåren alltså. Och det där reagerar jag mot. För att ska man gå på bibliska vägar, då är pastor och äldste, det är samma sak. Episkopos. Det är samma sak. Du kan inte skilja dem. Är man pastor så är man ledare för Guds församling. Då är man en herde för jorden. Och där hade man, innan jag kom dit, alltså utsett några kvinnor just precis som herdar, det vill säga pastorer. Men de fick inte utöva sitt herdeskap fullt ut, de begränsades. De fick predika, de fick tjäna, men inte vara med i äldstekåren. Så jag sa i en predikan, kommer jag också väl. Nu har vi 2 saker att välja på. Antingen får vi låta de här kvinnorna bli herdar och pastorer fullt ut, så de får vara med i det yttersta ledarskapet. Eller också får vi Ta från de pastortjänsterna, vi får omplacera dem till några andra uppgifter i vår stora församling. Och du vet att när jag sa så där, då blev det ju nästan inbördeskrig, höll jag på att säga. För att det går ju inte, de måste ju... Och så börjar en del äldstebröder att förstå och fatta. Ja, men visst, så måste det ju vara naturligtvis. De kan inte bara vara pastorer, för då är man ju ledare för Guds församling. Så fick vi det där ändrat, så vi fick med också kvinnor som en följd av att de var fyllda med den heliga ande. Vi tog konsekvenserna av andedopet. Amen. Och därför, kära systrar och bröder, när systrar och bröder blir andedöpta, så kommer vi in under en smörjelse som Gud ger till män och kvinnor utifrån den kallelsegåva som Gud har gett. Och därmed är det inte bara männen som är den viktigaste i församlingen, det är kvinnor och män som är det tillsammans. Och jag vet, jag sa någon gång när jag predikade om det här, tänk vad Gud är generös i alla fall. Jag tycker det är härligt med Gud, han är så generös mot den kvinnliga tjänsten så att kvinnan får till och med vara fru till en man. Och då säger ju Bibeln att de är jämställda, de tjänar varandra. Man kan säga en del med lite glimten i ögat för att få folk att vakna upp över saker och ting, eller hur? Nåja. När vi tar upp det här spåret nu, så ska vi säga det att i de flesta kristna församlingar i Sverige idag så har man inte utvecklat medlemmarna, män och kvinnor, till tjänstegåvor, till ett djupare liv i Gud, till att vara beredd vid Jesu återkomst och mycket, mycket, mycket annat som hör till den andliga utvecklingen hos en individ. Och vi bodde ju i Mora. Det var inte så långt härifrån. Vi bodde där i 7 år och jag reste väldigt intensivt på den tiden internationellt och predikade. Men så kom de en dag och sa att nu ska våran pastor sluta. Och vi vill att du ska bli pastor här nu. Ja, men det går inte. Jag är inbokad på så mycket så jag kan inte. Ja, det skulle vara en halvtid då möjligen. Ja, då får vi ta det på en halvtid, för de tyckte det. Va? Ja, men då måste jag själv få bestämma vad jag ska göra. Ja, vad vill du göra då? Jo, jag vill inte ha någon nyckel till kontoret. För det där på kontoret, det sköter ni bättre än vad jag gör själva. Så det behöver vi inte ändra på. Fortsätt med det ni. Och sen vill jag ju predika naturligtvis och leda, men sen min huvuduppgift blir att jag ska få arbeta med medlemsutveckling. Vad är det, sa de. Då frågade jag, känner ni till vad medlemmar är för något? Och det visste de. Vet ni vad ordet utveckling betyder? Det kände de också till. Men då vet ni väl vad det är då? Det är att utveckla medlemmarna. Jaha, med utveckla medlemmarna. Ja, men ni har predikat i alla år, men ni har inte haft någon uppföljning av det. Och därför har inte medlemmarna vuxit. Det är ett faktum det alltså. Och sen har jag utvecklat det här mer. Jag har haft det på flera håll och jag har jobbat mycket med att den viktigaste resursen i den korsmärkta församlingen, det är medlemmen. Och jag ofta väljer att säga det är en singular form. Varför då? För det första. Vem har skapat medlemmarna? Det börjar på G. Gud, ja. Det var någon som sa rätt. Jag vet inte vem det var. Var det du? Du kan inte bara sjunga. Du kan säga rätt också. Det var bra. Gud har skapat medlemmarna. Visst är det väl härligt? Då blir det väl en bra resurs i hans egen församling. Va? Vem har frälst medlemmarna? Du kan köra på samma spår. Ja, det tar Gud där också. Och vem har fyllt medlemmarna med den heliga ande? Ja, nu har ni ju hört vad han säger, så nu vet ni det alla. Alltså, det är så härligt att det är Gud som gör underbara saker. Och vem har helgat medlemmarna? Paulus skriver i Thessalonikerbrevet: fridens Gud själv har helgat oss till hela varelsen, till ande, själ och kropp. Vem har helgat oss? Gud. Hela varelsen, ande, själ och kropp. Tycker det är underbart det där, ja. Och jag sa det där det var ju faktiskt i ett annat land jag var predikade. Och så sa jag att du kan inte helga dig själv, det är bara Gud som kan helga dig. Då kom den man fram efter mötet och sa, ja, det var en väldigt bra predikan, men jag funderar på det du sa, att man inte kan helga sig själv. För i min bibel står det att helgen eder, ty imorgon ska jag göra under ibland er. Då ska man alltså helga sig själv. Men du, ingen kan helga sig själv. Det betyder helga sig själv, det betyder att öppna för Gud. Tillåt Gud göra undret imorgon, står det där i den texten. Alltså räkna med Gud. Var beredd att nu gör Gud någonting underbart med dig. Och det blir någonting bättre med dig när Gud får helga dig. Och om du går i de språkliga rötterna av ordet helig, så frågar vi, vem är helig? Gud är helig. Du har massor med bibelord som säger det. Från Guds helighet som finns i hans innersta väsen. Så ordet helgelse, det betyder Guds helighet i rörelse. Från Faderns hjärta till mitt hjärta. Helgelse, det är transporten. Får jag använda ett sånt ord? Ja, då fattar ni vad det är. Det är transporten från Guds innersida av helighet in till mitt innersta väsen. Och det är Gud som gör det. Medlemmen i den korsmärkta kyrkan lever genom tro och omvändelse så nära Gud, så att han transporterar sin egen helighet in i våra liv. Och det blir ett underbart liv tillsammans med Gud. Halleluja. Och där i Mora, där blev jag anställd på en halvtid. Och jag tror jag begränsade till om det var 3 år eller 2. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Och det var så otroligt alltså. Och jag sa, jag behöver ha en sekreterare nu. Och det var en kvinna där, en jättefin syster. Hon var lite handikappad från födseln. Hon var inte intellektuellt, men till kroppen lite. Men hon var med på alla möten. Och hon kanske inte hade fått så mycket uppgifter. Och jag sa, henne vill jag ha som min sekreterare. Och hon blev så glad, vet du, så jag har nästan aldrig sett någon människa bli så glad. Hon skulle få en uppgift. Och jag sa, nu är det så att jag ger dig en lista på de tider jag har. För nu ska jag samtala med varenda medlem. Alltså de som vill. Och det var 80 stycken som anmälde sig. Och 100 var väl möjliga, men 150 var ju på pappret, som pastorerna säger. För de bodde väl i Stockholm, de andra, och i Göteborg och så där vidare. Och jag sa, här har du en lista nu på nästa månads tider. Och nu ringer du runt och bokar in dem så vi får den här listan full. Och det gjorde hon. Hon skötte det så bra. Och så sa jag, vi ska inte ha de här samtalen på kontoret. För det är den sämsta plats som finns att ha själavårdssamtal och även utvecklingssamtal. För där finns det bara datorer och skrivmaskiner och pärmar på väggarna. Det är bättre att vi tar det hemma i mitt bibliotek. Där har jag 2 härliga blåa fåtöljer. Jag sitter i en och den jag ska betjäna sitter i den andra. Så stänger vi dörren om oss. Och så samtalar vi. Max en timme. Får aldrig gå över en timme. För då tar vi en ny tid där det behövs. Och det behövdes i många fall. Och där satt vi. Och jag frågade väl ofta så här, att hur mår du då? Jo tack, det är bara bra. Du... Inte så där ytligt menar jag inte. Hur mår du på riktigt? Alltså på riktigt menar du? Jaha, ja, då är det väl lite som fattas. Och så kunde vi prata om det lite då. Och så frågar jag, tror alla, att du har Jesus, det vet jag, så jag behöver inte fråga dig om det. Men hur har du det med Jesus? Och när jag sa det till en man i medelåldern, och vi hade samtalat i 30 minuter ungefär, då började han att gråta. Förlåt mig, sa han, och så grät han. Varför gråter du? Du, jag har tillhört 2 kristna församlingar i en stad i Sverige någonstans där han var uppvuxen. Och så här i vår församling nu, för här träffar jag den kvinna som blev min fru. Här har vi fått våra barn, här bor jag i ett hus och här jobbar jag. Och här är jag mycket aktiv i församlingen. Och i båda de här församlingarna har jag blivit så bekräftad av medlemmar och pastorer när jag gör en massa saker. Jag sköter ljudet och då säger de gamla tanterna i församlingen, systrarna menar jag, systrarna i församlingen, att när du sköter spakarna då hör vi vad de säger. Tack ska du ha för att du finns. Och jag skottar snö ibland utanför kyrkan på vintern och då tackar de mig. Och klipper gräs på somrarna, då tackar de mig. Jag blir så tackad och jag blir så uppmuntrad när jag gör en massa saker. Detta så är första gången då någon bryr sig om min själ. Aldrig i någon församling har någon brytt sig om min innersida, bara mina arbetsinsatser. Då förstod jag att jag var på rätt väg som pastor. Och då kände jag efter ett tag, skulle jag fått leva om mitt liv som pastor? För redan då var jag ju rätt så gammal. Då skulle jag jobba på ett annat sätt. Då skulle jag inte bry mig så mycket om kyrkans organisationsfrågor och de här stora frågorna. Det kan andra sköta. Då skulle jag bry mig om medlemmarna. Det är pastorstjänst. Det är herdetjänsten det. Halleluja. Och många gånger när jag satt där i min fåtölj och hade en klient där på andra sidan mig där, så kände jag, nu är jag inne i pastortjänsten. Halleluja. En kvinna, jag frågade henne, vad har du för kallelse då? Du, jag har ingen kallelse, jag bara ställer upp där det behövs i kyrkan och jag kan diska, jag kan koka kaffe och jag kan vara med och sjunga. Någon kallelse har jag absolut inte. Och jag tänkte, jag ska nog fråga dig en gång till om en stund, tänkte jag. Så efter en kvart så ställde jag samma fråga men på ett annat sätt. Du, jag reflekterar över dig för du är så aktiv och så fin. Om du får drömma, vad är det egentligen du skulle vilja göra i Guds församling som stämmer med din vilja och dina drömmar? Ja, men det vet jag, sa hon. Jag skulle vilja bli diakonissa. Hälsa på gamla och sjuka. Koka kaffe åt dem, be en bön med dem. Gå lite ärenden åt dem. Det är faktiskt vad jag skulle vilja. Varför sa du inte det för en kvart sen då när jag frågade om din kallelse? Ja, men det är väl något annat, sånt. Det är det absolut inte. Kallelsen, det är det du drömmer om, det som finns där som ett embryo, det som måste få en chans att utvecklas. Och då tipsade jag henne på Kaggeholms folkhögskola där det fanns kursverksamhet och litteratur hur man kan arbeta så i en diakonal tjänst. Den viktigaste resursen på det horisontella planet, det är den enskilda medlemmen. Och så träffade jag kyrkoherden Kärrbom. Vi var väldigt goda vänner, men jag kunde varit hans pappa i fråga om ålder. Men vi var som jämnåriga och jag fick hjälpa honom. Han kom hem ibland när han hade frågor och han brottades med sina grejer och vi samtalade. Det var en fantastisk tid. Och så kom han en dag, Ove, vad gör du med dina medlemmar? De är så annorlunda. De är glada och de är öppna. Och jag frågar, vad är det med? Ja, vi har varit hos Ove och pratat. Vad säger du till dem? Ni pratar så de blir så där glada. Ja, jag bara försöker att utveckla dem lite. Predikan är en sak, men vi måste också ha en uppföljning på det vi predikar. Och då blir de så där glada, sa jag. Visst var det väl bra? Och så kom vi till årsmötet och kassören skulle tala om hur det har gått med ekonomin. Och där kom jag ihåg, han hade bilderna framme, det var väl någon sån här spotlight eller vad det heter på väggen där eller på vita duken. Och så hade han en sån här pekpinne. Och så, jag är helt chockad, sånt. Jag fattar inte vad som har hänt det här året. Titta här på siffrorna, de går rakt upp i taket. Titta på församlingskassan, så här mycket har vi aldrig fått in. Och titta på missionskassan. Och titta på den här. För vi skickade, jag tror det var 1 miljon kronor till Argentina. För jag hade också varit där och sett att de behövde köpa lokalen som de hyrde. För annars får de lämna den, för att genom inflation och mycket annat så gick det upp i pris så fruktansvärt. Så de hade inte råd att hyra den längre. Vi måste köpa den. Och de sa till mig, vi kan inte köpa den för vi får inte lån. En kyrka får inte låna pengar i bank. Då löser vi det från Sverige, sa jag. Så vi var några enskilda som kunde lägga till lite och så församlingen, jag tror det var ett lån på 600-700 000 som församlingen fick ta. Och det gjorde de gärna. Sen skulle de ju betala tillbaka det på en 10-årsperiod eller så där. Och sen, det här lånet vi tog på banken som vi har skickat pengar dit och sen ska de ju betala av det så småningom. Det har vi ju redan betalat tillbaka till banken så vi har ingen skuld där längre. Vad är det som händer här, sa han. Och jag satt och lyssnade och tänkte, jag vet vad som har hänt. Men jag sa inget den gången, men jag visste det. När medlemmarna blir bekräftade, inte bara för sina arbetsinsatser, utan för sin kallelse, för sitt hjärta och för sina drömmar. Då behöver vi inte ha några hurtfriska kollekttal, för det hade vi aldrig någon enda gång i Mora. Utan vi bara satt i två blåa fåtöljer och samtalade med varandra. Amen. Hoho. Tyckte ni inte att det var bra? Men ni sa inget. Han har i alla fall sagt något två gånger. Men han verkar ha talat färdigt nu, för nu sa han inget nu heller. Hör ni vänner? Den korsmärkta församlingen har medlemmar som måste växa. Som ska utvecklas. Det är inte organisationen som ska växa. Det är inte verksamheten som ska växa. Utan det är individerna som ska växa. Till ett beroende av Gud. Till ett möte med Gud. Till ett liv med Gud. Då växer hela församlingen. Halleluja. Och jag bara känner att det har talat så mycket nu om väckelse. Jag sa det i förra mötet. Profetior och drömmar. Det blir stor väckelse i hela Sverige. Från söder till norr och öst och väster. Och nu hörde jag någon profetia att det skulle börja i södra Småland. Och det har jag inget emot. För där är jag mycket nu för tiden. Vi bor i norra Skåne. Sen ett år tillbaka. Och det får komma då om man vill. Men jag tänker som så också att om församlingens medlemmar blir uppmuntrade. Inte bara för vad de gör. För då blir vi en kristen arbetsförmedling bara. Och det är inte det vi ska vara. Utan när vi börjar växa var och en personligen. Utvecklas i Herren. Då sker det någonting. Och då är en stor procent av församlingen, de är evangelister fast de har inte vuxit i det. Men de har gåvan. Och det kommer att bli starka saker. En viss procent av varje församling, de har en profetisk begåvning. Men de har aldrig vågat öppna upp för den. Därför att kulturen i kyrkan är att du ska ta det lite lugnt. Ta det lugnt bara. Gå på möten och sitt still. Se glad ut. Förstår ni vad jag säger nu? Den korsmärkta växer. Den korsmärkta utvecklas. Inte som grupp, men som individer. Halleluja. Vet ni att jag är predikant? Det har ni inte förstått. Ingen sa, ja du vet, jag är det. Och du vet, när jag var 15 år ungefär, då började jag ana att jag hade en kallelse. Och det gick i 2 år fram till 17. För när jag var 15, då visste jag vad jag skulle bli. Jag visste vilka skolor jag skulle gå på. Jag kände till allt om min framtid. Jag hade det i mitt grepp. Men mellan 15 och 17 så mina tankar avtog. Och kallelsegåvan tilltog. Och när jag var 16 då var det väl 50-50 ungefär. Och sen fortsatte det. Och när jag var 17 då var mina tankar som jag hade haft, de var bortblåsta. Nu var det bara att åka på bibelskolan och börja predika evangelium. Amen. Du, pappa var pastor i en liten ort i södra Småland då. Jag var pastors son där i familjen. Strömsnäsbruk heter platsen. Jag började ana och förstå någonting. Men vet ni vad jag gjorde? Jag gjorde det som jag började ana och förstå. Vad var det då? Jag började predika. Pappa anade väl någonting och visste, tror jag. Så han tog med mig på postmöten och jag fick vittna. Och jag fick vittna i stora kyrkan också ibland. Och då tog kompisarna tid på mig och sa, idag talade du 4 minuter och 15 sekunder. Det är rekord, för så länge har du aldrig talat någon gång, sa de. Så där höll de mig i hög. Och jag började jag började växa. Jag hade kunnat suttit fortfarande 65 år eller 60 år eller vad det kan vara sedan nere i södra Småland och säga: käre Jesus, du vet att du ska kalla mig som predikant och låt den gåvan bara ramla ner över mig nu så jag kan få börja predika snart. Då hade jag suttit där till döddagar. Det hade aldrig blivit något trots kallelsen. Men när jag började ana kallelsen, då gjorde jag den. Predikade i 4 minuter och 15 sekunder. När ska du börja med ditt? Ska du vänta ändå längre? Jag ser att alla här är inte ungdomar. Men det blir aldrig för sent. Jag tror mig. Principen gäller fortfarande att i den korsmärkta kyrkan blir vi bekräftade inte bara för det vi gör utan för det vi är i Kristus Jesus. Halleluja. Halleluja. Och därför när du ser någon börja växa in i en uppgift och kallelse, var inte där och kritisera. Tro inte att du är något som en del kan säga då i det läget. Utan du ska uppmuntra. Var han förebedjare. Halleluja. Halleluja. Säg halleluja. Säg något i alla fall. Ja, nu var det lite fart på er. Hur ska det bli imorgon? Då ökar det ändå mer, förstår du. Men vi ska inte bara säga höga saker bara för att det ska vara. Utan då menar vi allvar med det. Du, den kristna församlingen är den korsmärkta som kan utveckla medlemmarna till den kallelsegåva som Gud har gett medan de ändå simmade i fostervattnet i mammas mage. För det var där vi fick den. Och jag tyckte det var härligt på den tiden när jag var i mammas mage och simmade runt där. Och det var, jag glömmer det nog. För jag har ingen minne av det, men jag vet att jag var där. För om Gud kunde använda Paulus när han simmade runt, och då säger han i Galaterbrevet: medan jag ännu var i min moders sköte så kallade Gud mig. Och så var det för Jeremia, och så var det för Jesaja, och så var det för Ove, och så var det för dig och alla andra. Där grundlades kallelsen. Och sen är det från Guds sida att under livets gång ska du upptäcka kallelsen och gestalta den. Och när jag var 15 år och det började bli kött och blod för mig, då kom jag att tänka på en händelse när jag var 9 år. Då var jag under sommarmånaden, under flera år där när jag var liten, var jag hos min mormor uppe i Särna i norra Dalarna. Det var fantastiska sommarlov jag hade där uppe. Och grannarna där hos mormor, det fanns inga barn i något hus. Det var pensionärer överallt jag vände mig. Men det gjorde mig inget. Jag hittade på lekar själv. Det gjorde jag. Och en dag gick jag in på Konsum i Särna och bad chefen där: jag skulle vilja ha en papplåda. Jaha, vill du ha en sån? Så ja, men gå ut på. Det finns massor på lagret här ute. Ta en om du behöver en. Och jag valde en som var så här lång, så här hög och så här bred. Kan jag få ta den här då? Ja, den kan du ta. Och så gick jag hem till mormor. Och så fick jag låna en sax och en kulspetspenna av henne. För av den här lådan tillverkade jag en amerikansk bil. Av märket Buick. Eller Buick. Om det ska vara rätt från början. Ena gaveln av papplådan klippte jag ut det som blev framvinrutan på bjucken. Den andra gaveln ett lite mindre fönster, för det var lite mindre fönster på de där bilarna på den tiden, för det var en 54 års modell. Och under bakfönstret klistrade jag fast en skokartong som jag fick av mormor. Det var bagageluckan. Fattar ni att jag var kreativ redan då, jag vet inte. Och den frist som blev under vindrutan fram, där ritade jag med mormors kulspetspenna hastighetsmätare. Och minns jag rätt så gick den i 235. Det var en väldigt snabbgående bil. Och jag ritade oljetrycksmätare och knappar att trycka på. Det var chok och det var vindrutetorkare. Du förstår vad mycket det var att trycka på, för det var lyxmodellen av Bjuk. Och när den var färdiggjord så satte jag den på huvudet och höll i sidorna så här på kartongen. Och så tittade jag ut genom vindrutan fram och så startade jag motorn. Och jag hörde ju hur den lät, för det var en V8. De låter bra. Och så började jag köra på mormors gårdstun. Och mormor hade gått så mycket där och nött upp gräset så det var vägar. En gång en väg till fjöset. Vet ni vad ett fjös är? Vet ni vad ett fjös är? Ja, det är ju, vi är ju i Dalarna, ja. Du vet, säger jag så i Skåne så ingen har en aning om vad fjös är för något. De är så obildade där nere. Det är ju en ladugård. Och så hade hon gått till stallet och så hade hon gått till det dasset. Men det var ingen väg längre, för nu hade hon fått inomhusklosett. Så ingen gick till dasset längre. Och längre bort var ett litet eget, det var en sån här matkällare. Där gick hon ju nästan varje dag, så där var ju en väldigt uppgång. Så det var till förråd. Och det var ju autostrador för mig när jag körde Bjuken. Och jag körde, vet du, i kurvorna, jag hörde hur det tjöt i däcken så fort som det gick där. Oj, vilken fin bil det var. Och en dag så lämnade jag mormors gårdstur och körde in i skogen. Det var fantastiska fina stigar där som jag körde med min fina bil. Och då kom det över mig, jag var 9 år. Jag är reseevangelist. Jag är ute för att förkunna evangelium nu. Och då visste jag att de reseevangelister som fanns på 50-talet, de hade ju alltid med sig en sångare som skulle sjunga. Och jag tittade i bilen, och det hade jag också med mig en. Han heter Einar Ekberg. Jag tog den bästa av alla som fanns. Han åkte med mig i Bjuken i min lek. Fridbroder Einar, sa jag till honom. Nu ska vi ha vår största kampanj. Den blir bakom mormors fjös. Där ska vi ha en stor kampanj, du och jag, du. Så jag körde Bjuken dit, och jag minns hur jag parkerade dem exakt vid den, vid den farlig rödmålade väggen där bakom fjöset. Och så sa jag till Einar, titta här på läktaren, vad mycket folk som har samlats redan. Ja, det var mycket folk, sa Einar. Och läktaren, det var dynghögen bakom fjöset. Vad mycket man kan få för sig när man är 9 år och börjar förstå sin kallelse. Och jag sa, nu får du börja sjunga, broder Einar, så ska jag predika sen. Och vi gick fram till mikrofonen och Einar sjöng. Spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga stå. Räkna med Gud, till han gör det omöjliga. Han gör vad människor icke förmå. Och sen predikade jag. Och vet ni, det var en lek, men nu gick leken över till allvar. För då minns jag att jag kände den helige ande kom över mig när jag stod framför läktaren där tusentals fanns. Och jag hade önskat att någon hade varit där med en mikrofon så jag kunde få lyssna till min predikan. För jag minns inte vad den handlade om. Jag minns bara känslan av att min kallelse, som ännu var bara ett embryo, fick jag leka, och leken gick över till allvar. Och när det hela var över så sa jag till Einar, när vi satt oss i Bjuken för att åka till nästa kampanj, det här var underbart, och han höll med mig. Sen gick det väldigt många år. Och jag stod i den afrikanska landet Togos huvudstad Lomé. Vi hade hyrt den stora fotbollsarenan där deras landslag i fotboll spelade sina matcher. Det var evangeliska möten i detta till stor del muslimska land. Ena sidan av läktaren, där fanns kören som sjöng, där fanns pastorer, och där hade man satt upp en mikrofon. Det var där jag predikade. Och jag glömmer aldrig det mötet, när kanske 100 muslimer stod där framme och ville ta emot Jesus. Och mina ögon fastnade för en kvinna som stod bland dessa 100. Och jag började be för henne på svenska, och de översatte inte det. Och när jag bad på svenska för henne, då började hon att visa att hon var besatt. Men hon förstod ju inte vad jag bad om. Men det visste både Gud i himlen och djävulen. Så hon började bära sig åt som de gör. Tugga, fragga och slogs ner till marken, och där låg hon och sprattlade och bar sig åt. Och de afrikanska 100 pastorer hade jag med mig där, från 100 församlingar. De gick fram och drev ut den onda handen. Efter en stund, när jag såg att alla hade fått förbön och de afrikanska pastorerna var i tjänst och man började sjunga något, då lämnade jag mikrofonen för att gå 5-6 meter till min stol jag skulle sätta mig där. Och då kände jag, medan tårarna rann för mina kinder, det här har jag varit med om förr. Bakom mormors fjös. Halleluja. Den korsmärkta församlingens medlemmar har varit med om någonting. Kanske till och med som barn. Du har smakat på någonting som ännu inte är utvecklat. Du har smakat på någonting som du måste fortsätta att få växa i. Det fick jag göra. Och sista mötet i kampanjen, så sitter en kvinna med pastorn där framme. Jag kunde inte känna igen henne, men det visade sig vara den kvinnan som hade varit besatt. Och nu presenterade pastorn henne inför denna stora skara av människor. Hon sa, jag var på ett möte här för några dagar sedan och en väninna tog mig hit, för jag ville inte gå hit på ett kristet möte. Men jag stod här framme och föll, så kände jag att de onda, mörka, orena andar som hade funnits i mitt liv i alla år, de flög ut ifrån mig och nu bara tillhör jag Jesus. Halleluja. Kanske du var med om någonting i ditt liv som skulle varit en förberedelse för en process in mot en kallelse. Och nu är vi så blockerade många, då tror vi att antingen skulle bli pastor eller missionär eller något sånt där. Det är inte alls säkert. Det är inte alls säkert att det är något sånt. Jag tänker att någon skulle ha fått en kallelse att bli en bedjare. Inte bara be för sig själv när man får ont någonstans, utan en profetisk bönetjänst för Sverige och för din stad och för din församling. För det krävs en stark bönetjänst som Gud kallar dig till, och du växer in i det. Annars bara ber du om du har ont någonstans. Halleluja. Kicha pari de kicha paralai valamaralana. O Jesus, tack och lov. Tack och lov, tack och lov, tack och lov. Halleluja. 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 Shoma. Jag nämnde i förra mötet att den korsmärkta församlingen samarbetar med Jesus. Inte någon annan. Bara Jesus. Och då tänker jag på Adam och Eva som hade samarbetat med Gud från det att de blev skapade till dess att syndafallet ägde rum. Och det var, tror jag i alla fall, en lång period. Men det vet jag inte. Vill du veta exakt, då får ni kalla hit någon pastor som har gåvan och tala om för dig hur långt det är. Och säger han något, så tro inte på han. För ingen vet. Det är sanningen. De hade samarbetat med Gud i alla år. Men den dagen kom ormen in där. Och denna ormen har en förmåga att slingra sig in i alla våra paradis. Äktenskapet som skulle vara ett paradis, det var Guds tanke från början. Men det kan bli någonting annat om ormen får komma in och störa och bråka. Församlingen skulle vara ett paradis, men det kan ödeläggas om man upphör att samarbeta med Gud. Och istället samarbetar man med ormen. Och ingen i kyrkan valde det. Det bara blev så. Och det var inte slumpen, det var fienden som har lurat oss. Styrelserummet i kyrkan skulle vara ett paradis där ledarskapet prisar Gud, ärar Gud, omvänder sig till Gud, lever med Gud. Men jag har varit i sådana rum som inte varit ett paradis utan ett kaos. Fel samarbetspartner. Den korsmärkta kyrkan vet vem man ska samarbeta med. Absolut säkert. Och jag har i min bok som jag hoppas ni ska läsa. Många har läst den redan, ni har den. Men den här den korsmärkta församlingen som är där. Så har jag i alla fall ett kapitel. Men jag kommer in på det också vid några andra tillfällen. Att den korsmärkta kyrkan har ett ledarskap som är korsmärkt. Du kan inte vara ledare för en korsmärkt kyrka om inte du själv som ledare är korsmärkt. Du passar inte in då. Det går inte. Det skaver alltså. Det skaver. Det går inte. Den pingstväckelse som jag växte upp i hade äldste kår. Av beprövade män. Jag kan beklaga att inte kvinnorna fick vara med då, men det är en annan sak. Men de som var där, de gick med Gud. De var överlåtna. De bad för alla saker de skulle besluta om. Skulle man ha en ny pastor så var det bön och fasta ända tills Gud talade om vem som skulle komma dit. Idag på många håll finns ingen äldstekår längre. Man har en styrelse. Och i styrelsen kan vem som helst bli invald. Det är för att man har inte de andliga kraven då. Du kan väl ställa upp och vara styrelse. Du kan vara ett år. Vi måste ha in någon nu i alla fall. Ställ upp nu. Vi har förlorat någonting av det korsmärkta ledarskapet. Som är där. Därför att Gud har kallat till det. Därför att man har inget val. Så går man med Gud tillsammans. Den här boken Livstid, den är ju min nya bok, den kom här bara för en tid sedan. Min pappa var ju pastor. Och ni som är äldre kanske kommer ihåg pappa Bertil. Han var ju här i Dalarna på olika håll. Också som under sin aktiva tid. Jag har faktiskt en dikt om pappa och den ska jag läsa för er nu till sist. Nu sitter far bredvid vid sitt bord och läser ifrån Herrens ord. Om Jesus Krist som gjorde väl och kom till varje vilsen själ. Han läser om sin bäste vän, Jesus frälsaren. Ur bibelbokens slitna blad han läser orden rad för rad och stryker under löftesord med penna röd från pappas bord. Hans bok är full med röda streck och blad han vikt i fina väck. Han för med stilla varsam hand en sida vänd så nya land växer fram ur bibelbokens blad och pappa blir oändligt glad när något nytt han ser i ordet. Skriver det på ark som finns på bordet. Han läser tyst men rör på munnen. Det är som om tiden var försvunnen. Det är ej nog med lärosats och teser. Ur Herrens ord Gud själv sig reser. Han träder fram i glans och ära. Och pappa får ett ord att bära. På söndag ser jag far i predikstolen. Han talar ut de helga bibelorden. Den Gud som trädde fram ur ordet när han läste det vid bordet uppenbaras nu i kyrkans helga rum, och någon blir av ordet stum. Guds ord är givet att till folk förkunnas, men först ska budbäraren förstummas. Annars kan hans prat rejält förstöra, till mänskligt ord kan inget undergöra. Så Herren själv får träda fram med orden, då samlar han den spridda jorden. Pappa tillhörde den grupp av predikanter som var så vanligt på den tiden. Att det var inte teologiska studier som var det viktigaste. Det var bibelordet som var det viktigaste. Och i andens kraft fick han det han skulle predika om och gjorde det på söndag i gudstjänsten. Kära Jesus, jag tackar dig för den här stunden. Tack att den levande Gudens församling är den korsmärkta kyrkan som går in mot korsets centrum och blir påverkad av korsets olika karaktärer. Jag tackar dig för att varje syster och varje broder i den kyrkan är den viktigaste resursen vi har. När den blir fylld av kärlek, fylld av den helige Ande. Och uppmuntra varandra till helig tjänst. Tack att den här fina heliga församlingen i Falun ska få vara en församling som tar hand om sina medlemmar. Utvecklar dem till mognad och tjänst för Gud. I Jesu Kristi underbara namn. Amen. Varsågod.
Ja, Jesus. Ja, jag vill också tacka dig, Jesus, för din röst. För ditt ord, för din stämma, för din kallelse. Tack för vad du gör i den här stunden. Jesus. Amen.